En podcast från Aftonbladet.
Vi ska precis spela in Sillypodden här med Kevin Bader och Makoto i studion. Det här blir supertrevligt. Kan vi gissa att vi kommer prata Lennart Karl?
Ja, det tycker jag ändå. Eller?
Lennart Karl, som jag säger på östgötska.
Ja, jag vill mest prata om benskydd.
Ja, det ska vi göra. Vi ska prata Conor Gallagher. Du ska få lista lite galna tyska målvakter.
Det finns det en del. Det finns en del.
Så att det har ni oss fram emot. Men vi kör, va?
Mm.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others. And some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Ja, Sillypodden, det är den, ja, vad är det för datum ens?
15
januari, vi är mitt igen. Fan vad tiden går, det är rätt skönt i och för sig. Den här är en tid på året som gärna får skynda sig.
Halva
på.
Halva fönstret har passerat.
Halva fönstret
har passerat. Jag har blivit klokare av det.
Det har faktiskt inte hänt väldigt lite och varit ganska svalt. Det var ju en helt galen sommar, så att
vi fick ju Semenyo-flytten, den är väl ändå värd att...
Semenyo-flytten är värd att notera, och vi kommer väl få en mittbacksflytt kanske också till Manchester City under det här fönstret. De behöver ju en mittback.
De är inte de enda som behöver en mittback.
Nej, men det finns ett annat lag som behöver en mittback som inte kommer köpa en mittback.
Du tror inte de kommer göra det? Nej, det andra laget som behöver en. Alltså, du menar ju inte Barcelona heller, för de kommer ju inte heller köpa en mittback fast de behöver en mittback.
Nej, precis. Nej, Liverpool. Jag tror inte Liverpool kommer köpa någon mittback. För jag tror inte det finns någon som de vill ha just nu tillgänglig.
Mark Guy kanske.
Nej, men jag tror inte han är tillgänglig för dem på de förmå eller för det priset och på det sättet som man är beredd att betala för en spelare med ett halvår kvar på kontraktet. Sen är det ju mycket möjligt så att det kommer in någon annan och kniper honom i sommar då istället. Så nej, vi får se. Jag tror inte det blir av helt enkelt. Men det var inte där dit vi skulle. Vi ska börja i Tottenham. Mm. För Conor Gallagher, som vi pratade om i måndags, är nu klar, presenterad och påskriven för Spurs. Och det blev de där 40 miljoner eurona ungefär, va? Samma prislapp som han lämnade Chelsea för och gick
det
till.
Det var väl 42 han gick för, tror jag. Så att de tappade 2 miljoner euro där.
Och
i
så världen. Slänger vi in inflationen också på det hela, så.
Ja, precis, ungefär, ja, men det var, jag tror att Atleti är rätt nöjda med den. Det var en spelare som inte var en startspelare längre.
Mm. Ja, fast han spelade ju varje match i ligan den hösten. Mm. Mm. Så det är en spelare som ändå har faktiskt haft en viktig roll och bidragit. Sen var det väl ändå på något sätt när man kunde casha tillbaka. Han kanske kände sig nöjd med ett och ett halvt år i Spanien. Mm. Det känns som att alla lämnar på något sorts good terms här. Gallagher skrev ett väldigt fint meddelande också till Atleti-fansen, tackade för liksom, ja, alla erfarenheter, inte bara på planen utan även utanför planen med staden, Madrid och annat som man lärt sig att uppskatta, och för honom så är det nog ett äventyr som han värderar väldigt högt. Och Atletico fick ju nytta av honom, sen kanske de kunde fått ännu mer nytta av honom i en optimal värld, men det fick de inte, och får istället tillbaka, ja, i princip hela transfersumman då, när man nu säljer till Tottenham.
Ja, är ju tillbaka till London också, han är ju, jag vet inte om man säger att man är London-grabb om man kommer från Epsom, men det är ju i kroken i alla fall. Mm. Till London. Det är väl lite Crystal Palace-territorier där, södra London egentligen. Han spelar ju för dem också ett tag.
Mm. Chelsea-fostrad man som skriver på för Spurs.
Vi har haft några stycken. Och tvärtom. Ja. Alltså, när Arsenal och Chelsea mötte varandra i förrgår, var det väl när...
Det var igår. Så snabbt går inte tiden.
Nej, så snabbt går inte tiden. Gyökeres 1+1.
Ja.
Inte fel.
Så, Garnacho 2.
Garnacho 2, så var det ju en hel hög gamla Chelsea-spelare i Arsenal. Det är intressant faktiskt. Med tanke på att Arsenal så tydligt är det starkare laget just nu. Ja, du sitter och ser, funderar.
Nej, men vilka du syftar på?
Kepa i mål till exempel.
Ja, vem mer?
Kai Havertz.
Madueke, ja, det är sant. Ja, jag tänkte mer startelvan.
Förut var det med att från Chelsea gick spelarna när de var lite neråt. Jag tänker på Petr Cech, jag tänker på
William.
På William och såna. Nu känns det ju nästan tvärtom.
Ja, då var väl också styrkeförhållandena mellan de här två lagen lite annorlunda än vad fallet
är
nu.
Så är det.
C2 slutade i alla fall i semifinalen i ligacupen där. Och som sagt, 1+1 utav Gyökeres, det behövde han. Han har varit rätt svag under.
Vi behöver ta upp en sak här. Jag ser att det är väldigt många som har reagerat i alla fall sociala medier på det här med att han såg nästan arg ut när han firade målet, att han knuffade bort Bukayo Saka för att han var sur på att han inte fått tillräckligt bra med leverans, och att Saka inte passade bollen i det första ögonblicket innan han då la den till en överlappande Ben White som senare spelade in till Gyökeres. Det här har ju blivit någon form av liksom allmän sanning att han knuffar bort Saka. Nej, det är mycket liksom testosteron, känslor i det där involverat. Han såg Ben White och ville krama honom. Det är inte att han ville liksom alienera Bukayo Saka och vara sur på honom. Sen kan jag hålla med om att han inte har fått så mycket att jobba med från dem i alla lägen. Där köper jag helt och hållet den teorin, att han skulle vara arg på honom och det fanns en konflikt där och då i det där firandet. Det är ju, då letar man ju bara, känner jag.
Ja, nej, det är att Det tror jag inte ligger någonting som helst i det. Nej, men det är klart.
Det har undgått dig i flödet hela.
Ja, det har varit så mycket.
Hoppat över det.
Jag har skottat snö. Det är vad jag har gjort.
Nej, du har kört runt med någon form av maskin som skjuter iväg snö. Det är inte att skotta.
Det är sant, det har jag gjort. Det är kul.
En ny leksak.
Ja, det är mycket riktigt. Ja. Det om det då, men Conor Gallagher till Tottenham i alla fall. Mm. Det är ju en spelartyp som de faktiskt behöver, med alla skador de har och hur obalanserat laget har känts de senaste tiden. Conor Gallagher är dessutom rätt så mångsidig, kan ju spela både lite högre upp i banan och ta en djupare centralare roll om det skulle behövas.
Och för den prislappen, som sagt, det är ju i dagens marknad är det jäkligt bra på alla sätt och vis, alltså 40-ish.
Jag tror också han ser att han har en större möjlighet att slå sig in i ett landslag om han flyttar hem till London, om han skulle ha en bra vår här med Tottenham.
Just nu är han ju en bit ifrån. Så mycket till övers för staden Madrid, så att utifrån hur han resonerar med sina landslagsuttagningar. Nej, men utifrån Tottenhams skadeläge med Bentancur som är borta flera månader också. Och även då de offensiva mittfältarna i Kulusevski som vi inte vet när han kommer tillbaks, Madison som är borta, Kudo som är borta. Ja, de har ju en bedrövlig skadesituation, och Bergvall som har gått sönder både en och två gånger här nu, så är det ju en måstevärvning för dem att få in en mittfältare. En tvåvägsspelare som Conor Gallagher kommer göra jättemycket nytta för dem, om inte som rak Bentancur-ersättare, som oavsett så skulle han bidra. Sen kan man ju argumentera att de kanske behöver ytterligare någon. Eller de behöver framförallt kanske någon form av spetsoffensivt, där det liksom allt bara är någon form av sörja egentligen nu, sett till vilka, alltså, du har ju inga tydligt lysande stjärnor är de nu för Spurs på ett sätt de kanske behöver. Jag tänker inte gå in för långt på Spurs, för att här nu när vi pratar så har vi faktiskt 60 minuter om dem. För i tv-form där med vår kära kollega Erik Niva som är ju emotionellt investerad i Tottenham.
Hur många meningar fick du ihop på den här timmen?
Jag kan säga så här, det fanns inte mycket att tillägga.
Du sa hej och hej då.
Det fanns inte mycket att tillägga under den timmen. Så om ni vill lyssna på Erik Niva avhandla Tottenham Hotspur med mig som bihang. Då kan
du swishar förbi lite i kameråkningen där fram och tillbaks.
Sitter där lugnt och tyst idag.
Lyssna noga.
Ja. Det fanns inte så mycket att tillägga i den, men det var en väldigt underhållande timme, för det var ganska underhållande att lyssna på, i alla fall för någon som inte har någon emotionell koppling till Tottenham Hotspur. Det är inte den muntraste timmen som har spelats in i Sportbladets studio, det kan vi säga.
Nej, jag vet exakt hur det låter. Jag kommer lyssna så är det, och titta. Vi kan väl ta oss till Real Madrid då, för där har Arbeloa tagit över.
Apropå munter, eller?
Apropå munter, ja. Munter stämning.
Arbeloa var jättemunter efter. Han konstaterade det, att han fick frågan, är det här ett fiasko? Nej, fiaskon är sånt som sker. Fiaskon finns på väg till segern. Och det är inte åt olika... Men man sa det, fiaskon finns alltid på vägen till framgång. Och det är inte åt olika riktningar. Det sa han på presskonferensen.
Okay.
Det är ju inne nu med liksom LinkedIn-anpassade tränare. Och Arbeloa verkar ju verkligen ingå i den kategorin. Så att Vinicius Junior var fantastisk. Han sa att spelarna var helt otroliga och tackade dem. Och tog på sig då förlusten med 3-2 mot andra divisionslaget Albacete i Copa del Rey. Ja, jag vet inte var man ska börja.
Nej, men är inte det precis därför Arbeloa är där? för att han har varit en Bagdad Bob åt Perez under hela sin tid i Real Madrid.
Och Mourinho, han är ju, begav sig.
Ja, men precis, han är ju en company man. Han kommer ju alltid liksom stå upp för men är det förlust så är det någon annans fel. Det är domarnas fel. Det är konspiration mot Real Madrid hela tiden. Han är, sån var han innan han spelade för Real Madrid och sån har han ju fortsatt vara under tiden han har tillhört föreningen. Han är ju en company man. Han är otroligt lojal och det är väl det som Florentino Perez gillar med honom.
Han är målgruppstittaren för Real Madrid TV. Mm. det är ju Arvelo här. Han pratar ju väldigt varmt om sin eget B-lag där som han hade tränat där och akademin och så att Real Madrid är den bästa akademin i världen och det tänkte han ju visa upp då när han slängde in både den ena och den andra i sina A-lagsdebuter till den här cup-åttondelsfinalen. Sestero som han lyfte som den mest spännande sexan i Spanien fick starta. Ja, inte hans fel är väl viktigt att poängtera och det är ju kul när faktiskt någon ger unga chansen. Det är ju inte dem som det här ligger på. Och möjligtvis av Raul Asensio, för han var ju inte i närheten av att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt i den här tillställningen. Det är ju sättet de förlorar på. Det är Jefte Betancourt, 32-åring inlånad från grekiska ligan till Albacete med ett förflut i den rumänska andra ligan. Som först då sätter 2-1 i 82, Gonzalo Garcia kvitterar på tilläggstid och Real Madrid ska väl försöka i normala fall pusha för ett vinstmål och undvika förlängning. Då dyker Jefte upp på en kontring. Chansen ser ut att vara borta. Det är liksom en sån här loj, joggande löpning. Han tar ett skott på en täckande spelare. Får tillbaka bollen. Men jag kan väl lyfta in den där i hörnet. Ja, det gjorde han ju. Det är ingen som är i närheten av någonting. Och sen 3-2. Tårar på alla i Albacete som gör helt fantastiskt, otroligt. Första gången de slår Real Madrid någonsin. Arbeloa lyckas få till den kanske sämsta debuten vi har sett av en Real Madrid-tränare. För att därefter köra någon form av motivational speech på presskonferensen som inte överhuvudtaget gick hem. Och det är här de har hamnat efter att de beslutade för att sparka Xabi Alonso i måndags. Vilket vi inte har avhandlat i den här podden, men däremot i Sportbladet Daily. Nu ska jag sluta referera till andra poddar och program vi har gjort i den här podden. Men de är i total kris. Hur mycket kan jag säga? Och jag vet inte ens om Arbeloa blir kvar en månad. Utifrån där man fick se den här matchen.
Vem är det man plockar in då istället? Är det Raul man försöker få hem?
Nej, jag skulle vilja se Raul som tränare. Jag tror att han på något sätt någon gång ska få chansen att göra det. Nej, jag tror det är Solari eller nästa interimlösning som finns tillgänglig. Det är ju väldigt mycket snack om Jürgen Klopp just nu också. Det är väl Sky Germany där Plettenberg som har rapporterat att Klopp är jättesugen och allting. Och Real Madrid gillar ju Klopp. Det tror jag hade blivit en fullskalig katastrof. Om du hade en Xabi Alonso som inte kan få spelarna att springa på träning. I november ska han väl ha utbrustit på träningen att liksom, jag trodde inte jag kom hit för att ta hand om en dagis. Det är liksom den nivån av problem han har. Och då ska Klopp in och försöka låta de här spelarna spela någon form av gegenpressfotboll och springa. När du har Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham. Lycka till. Lycka till. Det här är ett problem som är långt bortom tränaren i Real Madrid. Och jag vet inte riktigt vad svaret är och vem som... Det är väl Zidane den tredje vän då? Det är väl det enda som på något sätt är någon form av minimigaranti för att det ska gå okej.
Zidane innan han tar över Frankrike efter VM då?
Det har han gjort några gånger nu. Ja, nu ska han väl ta Frankrike i och för sig.
Precis. Till
efter VM. Så att, exakt. Då kan han väl vara interim igen då, en sväng.
I ärkerivalen Barcelona så har en gammal bekanting anslutet igen, nämligen Joao Cancelo. Även om det inte var helt... man presenterade honom förrän han var klar, eller hur var det?
Ja, han har ju varit klar ett tag. Och sen så gjorde Barcelona en sån här Serie A-grej som ingen riktigt förstod. Den här när man börjar publicera bilder på en spelare som anländer till stan utan att ha presenterat honom. För det gör man ofta i Italien. Att det är liksom, presentationen spelar ingen roll. Då är det ändå officiella konto. Titta vem vi har här, han har gjort läkarundersökning. Ja, vem är det här? Och det gjorde de med Cancelo. De bara la ut en tweet på han har gjort läkarundersökning, imorgon ska vi skriva kontrakt. Sen la de ut när han skrev kontrakt. Sen tog de bort allt. För då hade Al-Hilal då sagt att vänta lite, vi är inte klara här. Sen dröjde typ en timme och så kom det ett ny bild på Laporta och Cancelo, så att det var ju lugnt. Men, Cancelo på lån i alla fall till Barcelona, tycker det är en bra lösning för dem som väl egentligen mer behöver en mittback. Men när det inte gick att lösa en mittback för rätt pris i rätt profil, då, då fanns Cancelo tillgänglig som jätteuppskattad bland lagkamraterna. Han ville tillbaka, han brinner för Barcelona. Jag ser faktiskt inga bekymmer med den här lånedealen för deras deal. Han är reggad nu också, så det kommer inte bli en följetong heller.
Nej. Vill ni ha en karusell?
Ja, bjud.
Man gillar ju karuseller, eller hur?
Oh ja, oh ja.
Vad sägs som en karusell som...
Är det en påhittad karusell?
Nej. Det här är en karusell som är på väg att bli av.
Okej.
Okay. Sen hur mycket... Jo, men det är klart att det är till viss del karusell. Det är Aston Villa, Roma och Besiktas involverade i en cirkeltransfer. Mm. En sån där cirkelbyte, ni vet, ni som byter lägenheten. Det är Tammy Abraham som då är på väg från Besiktas, som har varit på lån från Roma till Besiktas. Nu är klar helt och hållet för Besiktas och säljs direkt då till Aston Villa om det här går igenom. Aston Villa i sin tur släpper Daniel Malen till Roma. Så att Roma köper in Daniel Malen från Aston Villa, finansierar då köpet utav Tammy Abraham från Besiktas, som i sin tur tjänar då pengar för att de har tagit in Tammy Abraham från Roma. Ja, där har ni karusell. Hängde ni med?
Jag var på väg att tänka, ska Artem Dovbyk till Besiktas, tänkte jag för en stund. Men den liksom, den ingrediensen fanns kanske inte i den här cirkeln. Men jag köper att det är en karusell där.
Ja, absolut. Sen vill, det förstör ju karusellen det här då, men då vill Besiktas ha in Napolis Lorenzo Lucca.
Men liksom som... åtta istället här.
Ja, precis.
Så det är ju... De får vänta med lite någon vecka eller så att karusen avslutas på ett ordentligt sätt.
Där är tydligen också Nottingham Forest involverade i den dragkampen om Lorenzo Lucca.
Vad ska Forest med Lorenzo Lucca till? Okej.
De tycker om att ha spelare.
De gillar att värva spelare i Nottingham Forest. Buonanotte i Brighton.
Du menar i Chelsea eller...
Alltså, ja precis, han är på lån ju. Men sägs vara nära att flytta permanent till Leeds. Leeds som ju gör en push för att faktiskt rädda det här kontraktet. Det kan ju gå.
Det kan absolut gå.
Det ser inte helt omöjligt ut utifrån tabellplacering just nu. Och får man in en spelare som Buonanotte, absolut. Det är ju en spelare med en enorm potential skulle jag hävda.
Ja, tillräckligt för att Chelsea ska vara intresserade att liksom på något sätt lägga anspråk där. Ja, alltså det kommer säkert bli positivt för Leeds att få in en sån typ av spelare om de skulle lösa det. Det är en ung, formbar spelare dessutom, som sagt, med potential. Så. Sen har de ju ganska, jag tycker man är ganska bra ställt generellt Leeds. Jag tycker inte att det är trupp direkt några så här supersvagheter. Nu när Calvert-Lewin faktiskt är bra också och gör alla de här målen. Sen såklart att det går att uppgradera vissa bitar, men vi får väl se vad det landar. Jag är typ mer lite sugen på att liksom djupdyka, och nu hoppar jag tillbaka här, men att Aston Villa ändå känner att Tammy Abraham ska tillbaka till Premier League och att han ska bidra, det blir ju väldigt intressant att se vad han kan göra. Daniel Malen har inte mycket till övers för, som alltså jag är inget emot som person, men jag tycker inte han är särskilt bra på att spela fotboll. Alltså, sett till den status han har fått i landslag och annat, jag tycker inte riktigt att han har den höjden. Han har inte riktigt den här höjden som han har i sitt FIFA-kort liksom, eller IAFC-kort.
Han har ju snabbheten, det är ju det han har levt på helt enkelt.
M9 kallas han väl i liksom tv-spelskretsar för att han är så här billig variant av gamle Ronaldo. Ja, det är en väldigt, det är ju inte väldigt, i verkligheten, Daniel Malen.
Skillnad.
Det är inte i verkligheten.
Nej.
Men ja, Roma behövde ju någon offensiv förstärkning och ville ha Raspadori. Raspadori verkar ju hamna någon annanstans istället, om det väl var Atalanta, om jag inte helt missminner mig här nu. Så att, ja, han kan väl göra nytta där, tänker jag. Det känns som en så här typisk Roma-värvning. Jag plockar in Daniel Malin i det här läget. Han kommer ju starta där i Komans landslag oavsett, så det finns ju ingen anledning att bry sig om vart han spelar.
Nej, alltså jag håller med. Men han hade ju en period, Daniel Malen, i Villa. Det var väl i våras, va? Där han var riktigt, riktigt bra under men sådär, en 8-10 matcher någonting, och öste mål, framförallt från bänken, om jag inte minns fel. Men sen, jag tycker också han är för trubbig, helt enkelt, för den absolut högsta toppen.
Ja. Och Villa är i den absolut högsta toppen nu, det, mm. det får man ju ändå säga.
Men så är det ju, det är ju det de ska vara.
Tammy Abraham gör ju något annat än vad Ollie Watkins ser också. Mm. På ett sätt som det blir intressant mm. att se exakt hur den här Emery resonerar. För det är ju liksom en target forward mm. på något sätt. Sen har ju Tammy Abraham ganska många andra egenskaper också. Han är inte någon statisk target forward. Det är inte när Josef Enesiri-värvningen som Everton försöker få igenom. Vilket är väldigt, väldigt roligt. För vad har de för forward redan nu i Everton? De har Barry, de har Beto ja. Och så kan de ta Josef Enesiri som är liksom exakt samma skrot och korn fast lite mer erfarenhet.
Nej. Om man gillar något så kör man på det. Ja.
Alltså, Moise har ju sin filosofi tydlig för sig. Ja. Det är ju bara så.
Han kommer vara jättebra, det är en jättebra forward. Det är liksom jättenyttig spelare Enesiri, så att det blir finbra men ja. Ja, nej, det är väl det jag hade att säga om Bonanotte till Leeds.
Nej, precis. Återgå till det.
Ja. Nej, men där finns, det är lite sådana där rykten som går just nu. Det är väl inte något superhett. Däremot nej. Så Juventus är på jakt efter nya anfallare. Man har dragit i Chiesa från Liverpool mm. väldigt mycket. Det ska vara deras... favoritnamn just nu, men det verkar vara svårt att lösa dem. Liverpool har ju för fan inga anfallare hela, så att de kan liksom inte släppa Chiesa även mm. om jag tycker att han har varit riktigt svag chanserna han har fått nu senaste tiden.
Förlåt att jag bryter in, men det är alltid så spännande när vi inte har pratat igenom körschemat och vet vart det ska hamna, för det kan ju vara rykten man inte har sett heller. Det är otroligt spänd på att se vad det ska dyka upp här.
Ja, men det vet man inte. Vi skulle ju prata igenom det innan, sa vi. Så ja. Pratade vi om någonting annat och sen så körde vi igång.
Kanoner och allt möjligt.
Så kan det bli. Ja, snöslungan du har köpt pratar vi om.
Ja, nej, men Juventus på jakt efter mm. forward har hört sig för om Federico Chiesa. Liverpool har sagt ett ganska högt bud med tanke på ja, men status i truppen, kontrakt och så vidare. Nu har man också hört sig av till Crystal Palace för en viss Mateta. Oh. Och det blir ju inte billigare än Chiesa, så är det ju. Men å andra sidan kanske man är beredd att betala en lite högre premie. Det är ju lite om man min... skulle få loss Mateta. Det vore ju en dundervärvning för Juventus i sådana fall. Jag tror inte att Palace är speciellt sugna på att sälja just nu, men man vet aldrig.
Hade varit så Juventus att lyckas lösa det. Ja. Det var otroligt mycket Juventus att göra det.
Känns lite så här Crystal Palace nu med Oliver Glasner som kommer lämna i sommar, Marco Ejie som kommer lämna och sen Mateta, alltså hela Crystal Palace bara faller isär bokstavligen nu.
Daichi är kvar.
Ja.
Det löser sig ändå.
Jeremy
Pino. Det är noterat om Juventus som jag tyckte var väldigt spännande, som de verkar vara sugna på att värva in, är ju Oscar Mingueza från Celta Vigo. Den som man trodde skulle bli Barcelonas svar på Nacho. Mm-hmm. Alltså den här mångsidiga, egenfostrade mittbacken som bara går runt och är nyttig. För jag tyckte Mingueza var bra när han fick chansen i Barcelona. Han var nyttig, han skulle aldrig bli liksom en startspelare på sikt. Men en spelare som du alltid kan lita på och som du har en väldigt hög miniminivå. Sen gick han till Celta Vigo ändå. Barcelona behövde få in pengar. Och där skolade han ju om till någon form av liksom hyperoffensiv höger wingback. Och har varit jättebra. För jag tror att Rosa också gjorde han ju till och med. Det är liksom en helt ny Oscar Mingueza från den här liksom ändå ganska, vad ska man säga, lågmälda hästsvansen som han körde där till att liksom ha chockrosa hår och bli plötsligt en offensiv höger wingback. Juventus vill ha honom mm. och han tror jag hade kunnat vara väldigt bra för dem om de löser. Så det är väl det jag har noterat som ändå känns närmare än Mateta, även om Mateta såklart hade varit en statement-värvning på ett helt annat sätt.
Hör ni, vi måste ta oss till Bayern München.
Ja, Tyskland generellt.
Härligt.
Vi har Kevin i studion. Det har varit mycket prat om Lennart Karl hela den här hösten och vintern. Ett otroligt genombrott han har stått för. Fantastisk fotbollsspelare. Han har också deklarerat sin kärlek för Real Madrid och nu visar sig spela i Lionel Messi benskydd. Det är en komplex 17-åring vi har att göra med.
Han kan ha fler bollar i luften om man säger så. Bokstavligen.
Alltså jag vet att du vill prata om de här benskydden, Makoto.
Jag vet inte vad jag ska säga om benskydden egentligen förutom att det är liksom han är ju ett barn av sin tid, Lennart Karl. När det kanske inte är de stora klubbarna. Nu sa han ju Real Madrid, men det är för att Real Madrid är Real Madrid. Men han kanske älskar Lionel Messi. Och ser upp till Lionel Messi. Och det säger ju en del om Messis historia. Det säger en del om om generellt liksom idoldyrkan formatet hos den yngre generationen skulle jag säga, där ja, man kan vara liksom Cristiano Ronaldo supporter och hålla på Barcelona, det kan vara liksom Messi fantast och hålla på Real Madrid. Det är en lite annan, man kan tycka om man vill om det, men det är en annan form av supporterskap tror jag hos den yngre generationen. Men det är så, man låter ju oerhört gammal när man pratar på det här sättet också, men det kanske man nu blir med.
Men i fallet just Lennart Kall, precis som du är inne på, han har ju varit väldigt öppen om sin idolyrkning gentemot Messi. Alltså Messi är hans stora idol, och i Tyskland har ju självklart också dragit jämförelserna. Lennart Kall är ju ingen lång herre. Han har också den låga tyngdpunkten och den fantastiskt fina vänsterfoten. Så man har ju dragit de parallellerna, samtidigt som man självfallet har varit väldigt tydlig med att ni ska inte jämföra mig med Messi, men ja, Messi är min idol. Och Real-grejen är ju den stora grejen. När han var 10, alltså för knappt 7 år sedan, så var han på träningskamp där han slussades vidare i en form av, ska man säga, tävling att få provträna med Real Madrid. Ah. Och han lyckades hela vägen, och då tränade han och visade upp sig själv på Bernabeu som 10-åring. Och det är ju sedan dess han har haft den här visionen om här vill jag spela en vacker dag i Real Madrid. Och så det finns en koppling, en naturlig koppling där, varför Real ligger honom nära hjärtat.
Men hur tror du Bayern Münchens pressavdelning reagerat när han stod på den där supporterträffen, ja, och sa det han sa?
Alltså jag tror det var ju, hela grejen är ju så himla rolig, för att han säger ju, jag tycker om man har hela kontexten tycker jag att det finns en rimlighet. Han säger ju att han älskar att vara i Bayern, samtidigt som han stora drömmen, för han fick ju frågan, finns det någon annan drömklubb förutom Bayern München som du vill nämna?
Ja, det fanns ändå en sån, och där skulle han ju sagt nej, naturligtvis nicht.
Precis. Men då sa han öppet bara, jag älskar att vara i Bayern, men Real Madrid är en andra drömklubb förutom Bayern. Och men det håller vi för oss bara. Ja. Och hela församlingen där då, alltså fansupport, ja, de skrattar ju lite så bara, alltså lite awkwardly bara, ah, okej, okay, vad är det här? Men det togs ju verkligen inte bra emot av vissa hardcore fans på det sättet. Så det blev lite snöpligt, men jag tycker Vincent Kompany var väldigt skön. Han sa, jag pratade inte ens med honom om det. Det var ingen grej. Han är 17. Lenny för mig. Så länge han tränar, så länge han presterar på planen, så är det fine by me. Men personligen gick han tydligen till då sportsligt ansvarig Max Ebel och sa, alltså, jag tror det där kom ut lite fel. Jag ber om ursäkt. Och så bad om ursäkt i omklädningsrummet. Vilket också vissa i omklädningsrummet tydligen ska ha börjat reta honom lite för.
Såklart.
Realkillen. Okej. Nu. Leverera här nu då.
Ja. Ja, och då, det är ju bra. Då har du en ganska harmonisk grupp om det exakt landar där.
Exakt.
Han firade ju sitt mål här senast igår också med liksom där kalma målgest.
Ja.
Nu lugnar ner det här lite.
Precis. Så jag tror Lennart Kall kommer ju stanna kvar ett tag till i Bayern München, och självfallet förstår jag vissa Bayern-fans som blir lite så här: vänta, du ska ju vara vår nya fanbärare i 15 år framåt, men jag tror han är ingen ny Thomas Müller om man säger så, men vi får se.
Övrigt av Bayern München, det har varit mycket prat om Upa Meccano såklart, sitter på utgående kontrakt i sommar, yes. Funnits många intressenter, nu verkar det som att han kanske har kommit en bit i förhandlingen med ett nytt kontrakt, va?
Ja, han har ju varit så här taktisk, om man nu ska kalla det så, känna av marknaden, hela tiden sagt utåt att min agent sköter det hela, väntat nu till januari till att han kan officiellt prata med andra klubbar lite mer öppet, och då noterat att intresset var kanske inte så starkt eller inte så attraktivt som man hade kanske trott det. Så han har ju bokstavligen gått nu och verkar skriva under för Bayern München. Det sägs att det blir en ordentlig löneökning. Han kommer vara en av de bättre betalda i Bayern München. Samtidigt som det ska finnas en utköpsklausul som redan kan aktiveras nästa sommar, alltså 2027, på cirka 65 miljoner euro. Så det är inte världens belopp på det sättet. Så det visar ju på något sätt en öppenhet av kom en annan stor klubb som lägger de pengarna, okej, tack och hej. Så får Bayern se vad de hittar på vidare. Men Bayern är ju väldigt nöjda nu. De vill försöka, jämfört med de tidigare åren som de verkligen inte har gjort, det gamla Bayern. Alltså lösa allt innan sommaren. Alltså nu ska de förlänga med Upamecano. Enligt uppgift ska de förlänga med Serge Gnabry till 2028. De ska förlänga med multimannen Konrad Laimer till 2028. De kommer med största sannolikhet inte förlänga med Goretzka. Han kommer ju då lämna München efter ett par rätt så framgångsrika år. Så de försöker fixa ordning. Plus Harry Kane. Det ska börja snackas redan i februari enligt Sportbild om en potentiell förlängning. Bayern vill gärna förlänga och Kane har ju öppet sagt att han trivs bra i München. Och det kan man ändå se en förlängning där. Alltså ett eller två år till. Mm.
Ja, absolut. Några rykten på väg in till Bayern München. Man är ju fortfarande på jakt efter ytterligare en mittback, som jag förstått.
Ja, där är man nu med Oppa är man lite lugnare. Man har dock ringt upp Gehi, tack så mycket. Ringt upp hans agent och checka läget. För en sån spelare på free transfer, då måste man ju, då är man dum.
Alla kommer höra av sig.
Ja, man är ju dum om man inte gör det. Samtidigt som Schlotterbeck också varit på tapeten, men inte lika aktuell längre. Om inte Kim då lämnar i sommar, för han är ju backup nu. När vi spelar in detta har han precis blivit man of the match när han både nätade mot FC Köln och gjorde en bra prestation. Så han är ju väldigt omtyckt i Münchenkretsarna. Så där är det lite mera lugnt nu på den fronten. De är mer ute efter en ytterback. Det kikas på bland annat Feyenoords ytterback Reid, om jag inte missminner mig uttalet, som kan både spela högerback och vänsterback. Liten sån. Sacha Boey är ju ingen toppfavorit. Han kommer förmodligen med största sannolikhet att säljas. Guerreira kommer ju heller inte få förlängt kontrakt. Han kommer lämna i sommar. Så det börjar hända lite smått och gott där.
Guerreiro är ju Guerreiro. Så otroligt bound att spela för typ alla liv. Man har aldrig sett en så liksom solklar sån Saudi-flytt som att Rafael Guerreiro efter mindre lyckade år i FC Bayern känner att nu ska vi casha. Det är känslan jag får i alla fall utifrån på det.
Jo.
Det går rätt ska som är mest intressant att följa egentligen.
Ja, och där snackas det ju senaste storklubben som har knackat på sägs vara Milan då. Förutom då Napoli, Atletico Madrid och Barcelona så är det då Milan också som sägs vara intresserade. Personligen, jag vet inte. Jag tror Italien skulle passa honom kanske bättre om man tittar kring de andra ligorna med hur han har börjat bli som fotbollsspelare. Samtidigt som det hade varit kul att se honom under Simeone och få lite eld i honom igen. För att det känns ju lite som att han gått på lågvarv de senaste åren och inte fått upp den där pumpen som man hade 19-20-säsongen när han såg ut som en jävla vägg och gick igenom allt.
Han hade passat i Atleti, tror jag. Alltså Barcelona-ryktet är intressant för de har ju så många mittfältare.
Ja.
Men det är väl mer om då Hansi Flick menar på att de behöver någon annan typ av spelare i den konstellationen. Och då hade Goretzka kunnat vara det.
För han är ju någon helt annan typ.
Han har ju fötter. Det är ju inte träben Leon Goretzka heller.
Nej. Men det är, jämfört med Barca-spelarna är det ju inte... Det är ingen,
nej, men jag tänker att tidiga framgångsrika Barcelona-upplagor ändå har haft en Yaya Touré eller Keita när det begav sig ännu längre bak i tiden.
Precis.
Och den typen av liksom mer fysiskt starka mittfältare. Frankesi vart väl inte riktigt där för Barca som man kanske hade hoppats när han kom, men alltså att få in då Goretzka med den rollen är nog inte helt dumt.
Nej. Och på free transfer.
Det är också. Det gillar Barcelona
här. Ja, det gillas.
Vet du vad?
Vadå?
Nu har vi kommit fram till en blindranking.
Oj.
Ska vi göra en blindranking?
Nu ska vi göra en blindranking. Och det, när vi har dig här ska vi såklart prata Tyskland. Vad är det mest tyska som finns? Jo, men det är en riktigt galen målvakt.
Jag tror du ska säga Currywurst.
Currywurst är nästan lika tyskt som en riktigt galen målvakt. Så är det. Och jag har inte bara tagit ut det här. Nu är fem stycken. Det är inte bara de mest uppenbara. Även några av dem som ni förväntar er finns såklart med. Men det finns några andra som kan vara värda att nämna i sammanhanget bara också. Så vi börjar väl lite enkelt då. 1-5, där 1 är den galnaste och 5 är den minst galna på listan som jag har gjort då, som du inte känner till.
Spännande.
Manuel Neuer.
Manuel Neuer i den här, alltså jag tar honom femte plats.
All right. Han är ju inte så galen, eller?
Han har blivit galnare på planen, men det finns värre.
Ja, det finns värre, absolut. Den här är en liten kantboll, men jag tycker den är så rolig att ha med. Ja. För att han är galen på ett annat sätt kanske. Ja. Lutz Pfannenstiel.
Lutz Pfannenstiel. Ja,
ska vi ta en bakgrund för de som inte vet vem det är? Alltså det här är målvakten. Han har spelat i 20 länder, tror jag. Han har träffats av blixten.
Ja.
Han har han har bott i en hydda på liksom en bergstopp och så vidare.
Ja.
Och han har gjort det här som någon slags professionell fotbollsmålvakt hela tiden.
Jag sätter honom på en stark fjärde plats då framför Norge med tanke på galenskapen utanför planen mera.
Ja. Jens Lehmann.
Jens Lehmann. Här kommer vi på galenskap. Det är,
nu... Du liksom tvekar inte på att ha killen som liksom bodde i en hydda och träffades av blixten. Han är liksom bara, vi lägger honom fyra, det kommer värre.
Jag tycker det kommer värre. Det är det som är problemet här. Jens Lehmann är ju den här, jag är kissnörd mitt under match, jag måste gå ut och pissa lite vid sidan om, mitt under en Champions League-match. Och alla möjliga uttalanden, han är ju... Jag sätter en tvåa på honom.
En tvåa?
Ja.
Du tror det finns värre alltså?
Jag tror det finns värre, men samtidigt är jag rädd att det en tvåa. Så trean och ettan är öppen fortfarande.
Mm. Ja, men efter Lehmann så vet du vem som kommer. Oliver Kahn.
Ja, där har jag min etta. Där har jag min etta. Det finns ingen målvakt. Alltså jag vet inte om jag har dragit en storm för er, men jag måste alltid dra den, för jag älskar den storm just när vi ändå nämner Lehmann. Alltså... Tyska landslaget hade alltså Lehmann och Kahn i landslaget 06 till VM då.
De hatade,
öppet hatade varandra. Alltså verkligen urhatade, och Kahn var ju den givna ettan. Men till VM:et hade ju Klinsmann då bestämt sig, Jens Lehmann ska bli min ny etta. Och det här var ju, alltså Kahns värld gick ner bokstavligen på ett sätt. Samtidigt följde han ju med på VM:et. Alltså han bara, okej, jag är nummer två. Det kommer ju finare scener under VM sen. Men det underbara är ju hur fotbollsspelarna, alltså tyska landslaget, berätta hur träningarna var under det här VM:et med Kahn och Lehmann. När de kör två mål, då säger de som är i Kahns lag, vi är rädda att släppa in mål, för Kahn kommer... bokstavligen slå ner oss. Och det gjorde han ju till och med ute på planen också under match.
Han attackerade sina egna
ja. Även motståndare, men även sina egna.
Det har Jens Lehmann också gjort.
Exakt, och då sa de, släpp vi in ett mål, då är det över. Ja. Men gör vi mål också, då är det också över. För då kommer Jens Lehmann på oss istället. Så det var så här, vad gör vi egentligen? Vad gör vi?
Ja, för fan.
Så det, ja, nej.
Ja, men min sista gubbe då. Tim Weise.
Tim Weise.
Du trodde jag skulle säga Schumacher.
Ja, Schumacher trodde jag.
Bara för att det är liksom det alla förväntar sig. Men ja. Tim Weise är ju...
Mr. Wrestling.
Ja, precis. Målvakten som bytte karriär och blev... pumpade lite i gymmet, får man säga. Tryckte väl i sig en och annan preparat.
Tre.
Och blev wrestler på heltid. Ja. Han spelade i...
Werder Bremen.
Ja. Werder Bremen var väl också landslagsmålvakt.
Ja. Han var en stor profil i Tyskland och på alla möjliga sätt. Och sen pumpade han upp sig ordentligt efter karriären.
Ja.
Sepp Maia ska ju också se, alltså, så gamla...
Sepp Maia?
Alltså, han är också galen på sitt sätt. Alltså, han har ju det där psyket som är helt crazy. Men också det här när man ser honom på träningarna, när han ska hoppa, när han ska träna, och då hoppar han efter hörner för att träna reflexerna och ja, lite sånt.
Men Weise trea, det känns okej.
Det känns okej. Alltså man kanske hade kunnat ta Weise framför Lehmann med tanke på hur Weise utvecklades.
Ja.
Men Lehmanns persona hela karriären är ju, han är ju också, hans uttalanden, han är ju lite...
Ja,
speciell.
Han är rätt speciell.
Vart skulle du skohorna in Marc-André Ter Stegen om han öppnar på listan?
Han skulle väl kunna... Han och Neuer är ju rätt så lika, tycker jag, på galenskap. Ter Stegen tycker jag nästan är mindre galen.
Modern, mer liksom samtida, korrekt galenskap, ja, på Neuer och Marc-André.
Lite mer så. Lite små. Jag minns ju när Neuer kom in i landslaget, och jag var ju personligen, jag har ju alltid varit, Kahn har ju varit nummer ett, han är husgud hos mig. Men jag minns, jag bara, fan, Neuer, han... Det är för lite. Han är så tam. Det var det man kände då. Nu har han ju vuxit mer in i en kostym. Men han är ju inte Mr. Galenskap själv.
Mm. Jag menar, alltså, även en sån kille som Bernt Leno har ju sina stunder. Kommer han knuffa om kullen bollkalle och på vägen ut från Arsenal, och han... skötte sig i vissa intervjuer. Han har det också i sig.
Hans-Jürgen Butt är också en sån där målvakt.
Hans-Jürgen Butt, ja. Det finns... Timo Hildebrand tänkte jag på. Han var inte galen. Han var bara liksom så här freakskada. Det var... Vad var det Timo Hildebrand missade mästerskap på? Det var ju någonting.
Rinne Adler kanske du tänker på. Som miss... Timo Hildebrand var den där eviga trean och tvåan.
Blev inte han också skadad någon gång? Det var inte parfymflaskan alltså, eller Canizares, men det var något i den stilen.
Rinne Adler till exempel, han skadade sig till VM 2010, ryggen. Och det gjorde ju så att Neuer fick ta första platsen. För Rinne Adler var nummer ett. Han var ju större talang än Neuer. Mm. Men sen, ödet. Mm. Ja.
Därifrån så tar vi lite frågor tycker jag.
Ja.
Och vi börjar med Linus Norman. Vilka mittbackar lämnar nu i vinter och vilka klubbar är mest desperata? Manchester City är mest desperat skulle jag säga.
Och den, apropå det som du sa i början av avsnittet med Mercury och att Liverpool kanske inte vill lägga de pengarna, borde man inte bara jag förstår ju att 40 är mer än noll, men man var ju beredd att lägga någonting i sommar och då har man ju garanterat honom. Det är lite det jag känner, för i sommar känns det som att det är sannolikheten ännu lägre att han går till Liverpool. Alltså borde inte Liverpool bara hej, nu tar vi dig.
Men jag tänker också att han själv känner att det finns en saftig sign-on som väntar om ett halvår här. Och,
Och han betalar och han kan ju betala tillbaka till Palace att göra flytten nu.
Mm.
Om de gör finns för att där. Sälja. Ja. Och City och gå in där, såklart att det säkert lockar för honom i det här läget. Han stöter sig egentligen inte med någon supporterbas för att det är så få som bryr sig om Man City.
Men kommer han vara given sen när alla är friska i City?
Ja,
Guardiola till vänster, för där han gör han ju sig bättre.
Nej, jag tycker att Gueye är given i City även om alla är tillbaka med Ruben Dias och Guardiola och så vidare. Jag tycker han är fenomenal.
Jag tror att de vill skifta Ruben Dias på sikt också.
Man måste också komma ihåg att även City har en homegrown kvot att förhålla sig till. Det är ju ett av Liverpools största problem nu, varför jag inte tror att det blir någon. Jag tror inte att man vill betala en premium kanske ännu mer än vad man hade fått betala i somras för Marquis här och nu. Men man kan nästan inte värva någonting annat än homegrown-spelare.
Och då borde de ju verkligen betala för honom, för där har du en homegrown-spelare som är minst lika bra som de andra alternativen.
Precis.
Det är bara, jag får bara inte känslan av att det kommer hända. Det är mest det.
Hur, Kevin, när du är här, hur roligt tror du är att Nico Schlotterbeck skulle kunna lämna redan i vinter?
0% tror jag.
Att Nico Schlotterbeck lämnar i sommar då?
Där är jag just nu i dagsläget 55-45.
Det var väldigt specifikt.
Ja, det ska det vara. Det ska det vara. Ja. Men för att där är det mycket tveksamheter kring Dortmund framtid. Nico Schlotterbeck själv vet om att han är ju extremt eftertraktad.
Men de måste ju casha om de ska casha då.
Hans kontrakt går ut 2027.
Ja. 50 miljoner euro till Real Madrid i sommar då?
Ja,
typ.
Ja.
Pratas väl ändå om Schlotterbeck där. Bastoni vet jag inte riktigt, han ska flytta någon gång eller om han ens gör det, men det är ju också en mittback som folk borde jaga.
Kim kan man ju få för en vettig pris från Bayern München, men vill man ha honom när man kan få, som du är inne på, en Bastoni, en Nico Schlotterbeck?
Det finns ju vissa lag som hade varit väldigt bra av Kim Min-jae.
Alltså han är en bra mittback, han har ju bara haft mycket kant ut.
Borde inte, ja just det, Liverpool och homegrown problem, annars borde de ha tittat på Kim Min-jae utan tvekan kan jag tycka. Tycker en väldigt bra försvarare. Jag vet inte om det är liksom det som Real Madrid borde gå för.
Nej.
Kanske.
Nej, om släpper man Federico Chiesa så finns ju en öppning för en icke-homegrown spelare. Ja. Men då måste man ju ta in en forward, därför att som det är just nu så finns bara en. Ja, Cody Gakpo också. Ja. Annars har ju liksom Jeremy Frimpong spelat höger ytter. Vad hände med Salah? Alltså, det är så tunt där uppe. Så att,
det är ganska sanslöst att det är sjukt att säga det efter att de har spenderat 5 miljarder. Men det är sanslöst ändå att Liverpool inte gör något den här vintern. Utifrån vart de är.
Ja, det ska man också räkna in i ekvationen här. Att de spenderade 5 miljarder i somras.
Ja, det är en viktig del i ekvationen. Så är det.
Så är det ju. Men jag personligen, jag brukar säga det är inte mina pengar. Jag vill gärna att Liverpool värvar en mittback till, för att just nu är man så här att om Joe Gomez går sönder så sitter man riktigt illa till. Och grejen är att Joe Gomez går alltid sönder. Ja. Det är ju det han gör. Jag menar, för fan, du kan ju ställa klockan efter att hans jävla baksida lår ska liksom gå sönder.
Så att, Calvin Ramsey verkar inte ingå överhuvudtaget i några planer, eller?
Jo, det lär han ju göra nu när Conor Bradley har...
0 minuter mot Barnsley. Det signalerar ju inte direkt att han...
Sen vet jag inte vilken status det var på honom, men ja. Nej, så är det ju. Mm. Men där har man ju Frimpong och så vidare. Mm. Stefan Eskilander skriver: hinner Paquetá lämna innan El Sakiko? Ja, men Paquetá ska ju vara överens med Fluminense. För en flytt tillbaks till...
Var det Fluminense?
Eller var det Flamengo?
Jag tänkte, var det inte Flamengo han
Flamengo var det, förlåt. Uh-huh. Flamengo, det är jag som inte läser innan till. Det borde jag gjort. Flamengo, tillbaks till Brasilien. Mm. El Sakiko är ju till helgen då, Tottenham, mm. West Ham. Kan bli en riktigt nervös tillställning, den vill man ju inte missa.
Nej.
Känslan är ju att den som förlorar där åker. Det måste ju nästan vara så.
Ja,
West Ham är...
Du menar åker ur, va?
Ja, åker ur. Jag tror inte West Ham, om de riskerar definitivt att åka ur. Tottenham tror jag inte åker ur ändå, för de är för bra för det. Alltså det är rättare sagt, de är för dåliga där i botten för att Tottenham ska åka ur.
De men borde vara det.
Men West Ham ligger riktigt skrynkligt till. Det, mm. Så är det ju bara.
Kan man lugnt att göra.
Hinner Paquetá lämna? Alltså för West Ham skulle hoppas jag att de får ha honom en match till i alla fall. Men han verkar ju vara så trött. Osugen på att spela för West Ham. Alltså han vill ju lämna landet.
Ja, förstår att han vill bara bort. Och dra till Flamengo, alltså dra till Brasilien.
Jag menar, det röda kortet han tog mot Liverpool är ju inte en spelare som mår jättebra när han liksom pratar sig till två gula kort inom loppet av två minuter.
Det där är bäst för alla parter, mm. om de får igenom det. Sen om det är innan eller efter tillställningen till helgen, får väl se, men oavsett tror jag att det är en flytt som framförallt Lucas Paquetá skulle må bra av. Mm.
Larre Stor skriver: är Liverpools utblivna backförstärkning i januari ett strategiskt val kopplat till en möjlig tränarrokad till sommaren? Ja, men här är ju elefanten i rummet såklart för Liverpool just nu. Det är att Xabi Alonso, som ju är av allt att döma var FSG:s första val när Klopp lämnade. Han valde att stanna kvar en säsong till i Tyskland, och så kom Slott in och vann ligan och så vidare. Nu finns plötsligt Xabi Alonso tillgänglig igen. Han är älskad av supportrarna.
Snart finns Alvaro Arbeloa tillgänglig också.
Också gammal Liverpool-spelare. Nej, men det är ju så här, jag menar, Bayern München har precis förlängt med kompani, ja, som ju känns som det andra liksom, mm. uppenbara alternativet för Xabi Alonso.
Kan jag bara slänga in där, han har precis också slagit nytt ligarekord på antal poäng och gjorda mål under första 17 matcherna. Onödig fakta.
Men... jag kan slänga in en annan rolig fakta på tal om resultatsfiter, att Xabi Alonso, han då på sina matcher han gjorde i Real Madrid, har exakt samma resultatsfacit som Hansi Flick hade på samma antal matcher i Barcelona när han kom in. Och bättre poängsnitt än Zidane och andra också. Värt att poängtera.
Nej, men grejen är ju också så här, och det här var det som pratades om när Liverpool tog in Richard Hughes som sportchef då, som kom från Bournemouth, är att han har ju oerhört starka kopplingar till Iñaki Ibáñez. Det vill säga Iraolas agent, som han ju tog in Iraola till Bournemouth och har värvat mycket spel genom honom. Han råkar också vara Xabi Alonsos agent. Mm. Så att det här pratades ju om, alltså relationen mellan Richard Hughes och Xabi Alonsos agent. Att man tog in Richard Hughes för att man skulle få Xabi Alonso till. Så att vet du, de här diskussionerna lär föras just nu. Och någonstans så sitter väl Arne Slott och känner att saker och ting måste nog börja hända. Ja. Annars så kan det vara så att jag ryker.
Alltså de bäst spenderade pengarna som Liverpool just nu kan göra är de som man ger Slott och tackar för honom. Det är de bäst spenderade pengar man kan göra just nu för att få in Xabi Alonso. För att det känns som, får man in Xabi Alonso, man pleasar fansen, men man pleasar också på något vis truppen i stort. Alltså jag tror han kommer kunna ge Liverpool en grund att stå på, och dessutom de spelarna de har vävat in.
Han vet hur man spelar med Florian Wirtz till
exakt,
exempel.
Alltså Wirtz glänste under honom. Alltså,
han har också varit riktigt bra nu på slutet för Liverpool. Alltså, han har ju kommit igång nu. Fan,
så är det.
Jävla spelare alltså.
Verkligen, men jag tror alltså, det är ingen slump att Wirtz går till Liverpool efter sina år med Xabi Alonso i Bayer Leverkusen. Och sen Frimpong också på det i Leverkusen-tiden. Alltså jag tror att det är match made in heaven. Alltså, det är de...
Milos Kerkers är ju definitivt mer en wingback än vad han är en traditionell ytterback, så är det ju.
jag kan säga en sak, om Xabi Alonso tar över Liverpool, då kommer det komma många vittnesmål om vad som försik i Real Madrid efteråt också, när han ska jämföra. Det kommer att
det är olika kulturer i de två.
Det kan man väl lugnt konstatera, och kulturen i Real Madrid just nu, ja.
Det finns ingen James Milner-dörr på Real Madrids träningsanläggning, att när du kliver in här, då jävlar är det arbeta hårt som gäller.
Det är för att använda svenskt ordspråk, saft och bulleverksamhet som pågår bort på Valdebebas nu för tiden, så att det är så här.
Ja, det är, men alltså det där är ju en elefant i rummet just nu hos Liverpool, och jag menar, jag älskar Xabi Alonso. Det är en av mina favoritspelare från hela 00-talet. Han är en sympatisk, han har bra musiksmak till och med. Jag menar, han har fått frågan, vet, hans favoritband, han har ju fan koll. Ja, men du vet, han...
En tänkande människa.
Ja, men det är en tänkande människa, du vet. Han lyssnar på...
Är det de där Lizard Gizzard eller vad du har på din tröja han lyssnar på?
Det är ju det.
Det är det.
Ja, ja. Han fick ju frågan nyligen. Han skulle sätta ihop en sån spellista över sin bästa mod. Lizard Gizzard var med! Men även liksom såhär Dinosaur Junior och Sonic Youth och såhär svår gammal lo-fi. Alltså, det är ju liksom Xabi Alonso. Jag menar, han är en fin kille. Ja. Vi är dessutom vi är lika gamla han och jag. Det skiljer några månader bara. Så att vi har referenser här, va. Jag vill ha in Xabi Alonso.
Det kan jag förstå.
Det är bara så. Ja. Sen om det blir så eller inte, det vet vi ju inte. Alltså, det är ju inte så att FSG är de som reagerar allra mest liksom nostalgiskt och känslomässigt i alla lägen. Snarare tvärtom. De men brukar här, vara väldigt långsiktiga och rationella på det sättet.
Men här är det ju en sportslig, alltså...
Här är det ju också en tränare som vi vet att de har varit intresserade av tidigare. Alltså, som de har relationer till. Som fansen älskar. Ja. Spelet har gått i stå. Alltså, men det är
öppet mål.
Det är öppet mål. Ja, ja, jag håller med. Gör det bara.
Ja, det är bara...
In med... Alltså, en av de mest sympatiska personerna i världsfotbollen just nu. Han är ju en good guy liksom, och det vill man ju ha. Det är liksom, Arne Slott är väl inget fel på, men han är inte superkarismatisk.
Vad lyssnar Arne Slott på för musik?
Det vill man tysk, veta. Eller så här, inte tysk, jo men säkert tysk techno också. Alltså, jag känner att det är mycket så här holländskt liksom stök.
Jag ser framför mig att han har den här, vad heter det, nederländska EM-låten som gick varm.
Links!
Den hade någonting, men det jag känner
framför mig. Men det hör hemma på ett visst rum, om man säger så.
Någonting sånt måste det ju vara. Det är svårt att förvänta mig ett större emotionellt liksom djup i musiklistan.
Det är ingen Hans Zimmer kanske.
Nej, precis. Det är inte Dinosaur Junior i alla fall. Hörde ni, det var faktiskt allt vi hade för idag. Tusen tack alla ni som har lyssnat. På måndag är Sportbladets Premier League-podd tillbaka. Då ska vi avhandla bland annat El Sakiko som ju spelas på lördag, va? Om jag inte minns fel, på Tottenham Hotspur Stadium. Fram till dess så säger vi på återhörande, och sen så kanske vi får utse en ny West Ham eller Spurs-tränare på måndag då. Den som lever får se. Hej då!
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.